Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
...335 landskamper i bandy har bröderna Andreas och Marcus Bergvall gjort tillsammans. Målvakten Andreas är tidernas meste svenske landslagsspelare och brorsan Marcus, han är trea.
335 minuter var segertiden i Vasaloppet när legendaren Nils Mora Nisse Karlsson vann ett av alla sina segerlopp i slutet av 40-talet. Att köra loppet på runt 5,5 timme är ju än idag en bra tid av en motionär. I loppet som fyller 100 år i år och Vasaloppet kärleksbombat på ett riktigt fint sätt, måste jag säga, av dig Lasse i avsnitt 215.
Ja, någon gång ska jag kolla upp om det verkligen stämmer, de här avsnittssiffrorna.
Ja, gör det.
Men jag har koll på rubriken på den där kärleksbombningen faktiskt.
Har du det?
Ja. Det var du som satte den, tror jag. Dansken, blodbadet, kransen och repet.
335 poäng och en svensk mästartitel tog Norrköpingsklubben IK Sleipner under sina allsvenska säsonger fram till i början av 40-talet då laget åkte ur högsta serien och har inte kommit tillbaka sedan dess. Men kanske går klubben mot ljusare tider efter att de avancerat till division 2 inför den säsong som nu väntar.
335 ryska olympiska idrottare, så många skickades till slut till Tokyo OS. Men de tävlade ju inte under rysk flagg efter de dopningsskandaler och bristande kontroller som uppdagats. Precis som nu i Peking OS så får de ryska idrottarna istället tävla under förkortningen ROC, Rysslands olympiska kommitté.
335 som i 3-3-5, det är en försvarsformation i amerikansk fotboll. Den består av tre så kallade down linemen, tre linebackers och fem defensiva backar. Den används ibland när man vill underbygga en blixtattack mot motståndarnas quarterback.
Jag har inte hört talas om det där tidigare. Återstår att se om den kommer att användas i årets Super Bowl som kommer om bara några dagar när vi spelar in det här avsnittet. Mm. 335 matcher tillsammans har de italienska försvarsgiganterna Giorgi, Chiellini och Leonardo Bonucci spelat i Juventus och landslaget sammanlagt. Ja, det känns ju som att de sannolikt nästan sitter ihop de där två. Bra är de i varje fall. Mina favoriter.
335,30 poäng är det totala världsrekordet i den manliga konståkningen om man räknar ihop korta programmet och friåkningen, och den innehas av amerikanen Nathan Chen som nu under vinter-OS är den idrottare som får kanske allra mest uppmärksamhet på amerikansk mark.
Länsväg 335, den går från Sollefteå till Örnsköldsvik. Sollefteå är ju en riktig plantskola ju för skidstjärnor, från Marie-Helene Villan Westin på 80-talet till den nuvarande OS-åkaren Frida Karlsson. Örnsköldsvik, ja, det är ju kort och gott bara Foppaland. Inte så långt från dina trakter ju, Jens. Har du kört 335 någon gång?
Tänk att jag gjorde det för inte så många år sedan för min mamma. Och Sten-Åke gifte sig en bit upp innanför Sollefteå, och då åker man längs den här vackra vägen, för att det är det faktiskt, det bör besökas.
Då tänkte du så här, det här ska jag komma ihåg till avsnitt 335 av Sporthuset.
Det var självklart. Exakt vad det gick till.
Ja. Nu är vi oss i alla fall ut på Sporthusets väg till avsnitt 335.
Med Lasse Granqvist,
Jens Fjällström
och Tommy Åström.
mitt i OS-flödet. Vi vill ju veta var du befinner dig någonstans, Tommy, som inte fick åka till Peking eller blev ju kvarhållen för att kommentera hemifrån. Vad gör du ifrån?
Ja, men jag gör allt för att få en Peking-bubbla, så jag Värtahamnen, det är ju lite Peking-feeling. Utan tvekan. Och till och med tagit in på hotell här i 20 dagar för att totalt inkapsla mig i det här. Så att det känns bra. Och jag, det här med att kommentera hemifrån, jag skickar precis nu faktiskt en bild till er så att du kan se det, Jens, här. Bara för att se, visa på den glamour jag upplever under dessa OS-dagar. Precis in till den studio som Discovery har med Karin Frick och Jonas Karlsson. De går där med sina glamorösa kläder samtidigt som jag glider in. Var då någonstans, är det?
Alltså det ser ut som en byggbarack ungefär. Helt en sån här Ramirent. Jajamän. Som körs ut till något bygge. Och det ser ut som att man skulle kunna gå in på ungefär muggen där, alltså toaletten, ja, där. Men det är där du
jobbar från muggen.
Men
ska du ha en riktig bubbla måste jag fråga, gör du ett PCR-test varje morgon?
Nej, så jag är inte där. Och det är ju det som är, hur många är vi uppe i? Karantänade personer i Peking, jag tror att det är 400 eller något sånt där. Så det är klart att det är ju uppsidan med att inte vara på plats, såklart. Och det är ju en del som har haft jobbigt. Det var väl, det är ju en finsk, det är Antilava som spelade Örebro tidigare, inte det?
Stämmer.
Som sitter fast och ja, det har varit flera som har mått riktigt dåligt för att de har känt sig helt inburade helt enkelt utav de här fängelseliknande karantänshotellen som finns i Peking. Så där ville man ju inte hamna.
Men hörni, oj, vilken inledning för Sverige i de vinterolympiska spelen, hörni.
Fyra guld de fyra första dagarna när vi spelar in det här. Jag tror kanske femte dagen som hinner svepa förbi efter att vi spelar in. Där kanske vi kan bli utan guld, helt sensationellt nog.
Fiasko!
Ja, precis. Men vilken grej, alltså Walter Wallberg där, puckelpiståkaren. Han med masken, alltså den som vi skickade där tidigare.
Ja, den, ja, just
den supermasken.
Ja, han tog av sig den. Ja.
Den som man hade på planet.
Det höll.
Det var lyckat. Och sen Nils van der Poel som ju är jättegrejen, vi kanske kan återkomma till. Men Sara Hector i storslalom gick in och tittade. Så det är bara Stenmark och Pernilla Wiberg som har vunnit svenska OS-guld tidigare. Ja. Alltså i storslalom just.
Ja. Och dubbeln.
Ja, visst. Det senaste.
Maja Dahlqvist och
Jonas Sundling.
Exakt.
Och det är också lite historik där, för det är alltså första dubben sen någonting som jag tror vi var ganska begeistrade av, nämligen OS i Sarajevo, Lasse. När Thomas Wassberg och Gunde Svan tog en dubbel där då på fem milen.
Just det.
Men nu var det betydligt kortare.
Veckans surr. Alltså, jag stod upp framför tvn i kvalmatchen med svenska landslaget när Ola Toivonen från egen planhalva snudd mittlinjen när Lloris missade och skickade undan ordentligt, kommer ni ihåg? Ja, och så skickade han bollen mot öppna mål och den studsade liksom. Då stod jag upp och hoppade framför tvn. Jag erkänner att, eller behöver man inte erkänna, alltså de två sista varven med Nils van der Poel, jag kunde inte vara still. Det var, jag tänkte, han har bränt det.
Ja, du
skickade
inte med det.
Han gick ut för långsamt. Jag skickade under loppet.
Det är kört, skrev du.
Han bränner den.
Jag var detsamma. Jag vet inte om jag har skrikit så högt i min egen lägenhet någon gång som vid det här tillfället. Både när jag, lik dig Lasse, gjorde bedömningen att det är kört. Då bara, nej! Ja. Så rösten var på väg att vika sig. Sen är det alltså löpning med höga knän som gäller de två sista varven för min del. Alltså, jag kunde inte hålla igen. Och han är ju fullständigt iskall, den här expertkommentatorn, som där med ett varv kvar har full koll på åktiderna som holländaren hade och Nils van der Poel. Men det är ju vilken dramaturgi och vilket upplägg. Alltså, hellre vinna så än defilera i mål.
5.38 88 passerade holländaren på 29,0. Han tar in 7 tiondelar. 30,4 måste köra sista varvet på 29,4. Nils van der Poel har alltså 29,4 på sig på det här varvet för att ta hem ett OS-guld för Sverige. Tiden att slå för Nils van der Poel är Patrik Roos olympiska rekord. 6.09.31 för Nils van der Poel att slå. Nils van der Poel går in på 6.08.84. Och Nils van der Poel Sol är den första svenska guldmedaljören i skridsko sen Thomas Gustafsson 1988. Grattis Trollhättan och grattis Nils van der Poel.
Helt otroligt. Vad håller oss på sträckbänk till sista varvet.
Ja, fenomen alltså. Det hette ju vårt avsnitt där när jag pratade om det där rätt mycket efter att ha pratat med Mattias Hadder som var hans tränare i många år. Hadder som nu är motsvarande expertkommentator på Radiosporten. Men på något sätt liksom Armand Duplantis OS-guld i somras, också fenomen, Nils van der Poel-fenomen. Men här på ett ännu tydligare sätt med det här som du har varit inne på mycket, Jens, också med en främmande fågel i svensk idrott. Och jag vet att du också såg den här dokumentären på, som ligger på SVT Play. Nils van der Poel, geni eller dåre eller sånt där heter den. Och du, alltså den här som en filosofisk träningsmässig banbrytare. Och tänk bara på intervjun efteråt då i Discovery här nu under OS. När de har frågat flera gånger nu om det här, hur känns det med OS-guldet och sådär. Och han pratade nästan bara om att det roligaste är träningen på vägen fram. Och umgänget med de man har tränat med. Och sen i den här dokumentären när Wolfgang Pichler pratade om, jag har aldrig sett någon träna så hårt. 40 timmar i veckan, sa Wolfgang Pichler då, som ju verkligen själv är en hårding men ändå slås av hur extrem van der Poel är på det sättet. Och jag läste det att under pandemin då, alltså året 2020, då var det ju nästan inga tävlings- och träningsmöjligheter. Och då i den här Slättbergshallen i Trollhättan så körde han alltså 80 stycken 10 000 meters lopp. 80 stycken i tävlingsfart. Så han tränar ju verkligen som han tävlar. Och i programmet Pichler, vad var han sa där med kebab? Så det, han knackade på dörren, eller vad var det?
Han ville låna lite kläder för att det var lite kallt ute, för han ville hoppa upp på cykeln och cykla för att han visste, kände till ett bra kebabställe 3 timmars cykling bort. Så upp på cykeln, och så sedan han så, ja men vi käkar en kebab där då, gjorde du det? Ja, jag käkar 2. Och så sedan 3 timmar tillbaka. Så det är klart, han tar ju varje tillfälle i akt att kunna träna och i olika former. Och han sa ju även i det där dokumentären att han efter OS ska dela med sig av sin träningsdagbok. Mm. Ja, du kan ge dig på att det finns inte bara skridskoåkare som kommer att vilja dyka in i den, utan alla typer av konditionsidrottare.
Och han sa ju också så här om de gällande världsrekorden på 5000 och 10000 som han själv har.
Alltså världsrekorden är de bästa som någonsin har satts. Men de är inte bra.
Man sitter och sågar i ett eget världsrekord.
Ja, definitivt. Verkligen. Jag är helt säker på att 5000 kan vi åka 2 sekunder snabbare. 10000, ja, säkert 10 sekunder snabbare. Det är vad jag tror.
Ja, precis, den här träningsdagboken, det blir spännande. Vad som kommer hända med den. För han sa ju också det att han har ju erbjudit Skridskoförbundet att hänga på hans träningsmodell. Men de har ju sagt att nej, det är bara Nils van der Poel som kan köra det här upplägget med allt vad det innebär. Fallskärmshoppning och ultramaraton och skimo när man bestiger berg med skidor. En korsning mellan längdskidor och alpint. Det är bara van der Poel som det passar för. Men han stod emot lite här och sa att nej, alltså jag tror att fler... Alltså, det här är inte specifikt bundet till mig. Alla säger det. Det är lätt att säga det för oss nu att det är bara Nils van der Poel som kan göra det här. Men han säger det själv. Nej, det är inte specifikt bundet till mig. Jag hade implementerat det på andra om jag varit coach. Med rätt inställning så kan alla göra den här resan. Men sen är ju också det här då om han orkar i längden. Och där var det ju också rätt så talande då i dokumentären att en likadan satsning igen efter OS här, att det krävs så pass mycket, det är kanske för mastigt. Och han säger ju också det att liksom, jag har redan fått ut det jag vill utav min idrott.
Jag vet att jag kommer vilja lägga av så småningom. För att det blir kallt eller det blir jobbigt eller det går för långsamt. Det blir långt tråkigt. Typ. Och jag tror att min framgång har varit baserad på det faktum att jag insåg det. Och inte låtsades av något annat. Okej, jag är inte en maskin, jag är en människa. Jag är ganska ambivalent i min vilja. Då får man ju lära sig hur det funkar och börja ta hänsyn till det. Och man kan ta hänsyn till att min motivation kommer att ta slut och jag kommer vilja lägga av. Då får man försöka lista ut hur ska jag göra för att det ska dröja så länge som möjligt tills det sker.
Jag tycker han sa ju att Han får lista ut ett sätt så att slutet kommer så sent som möjligt. Och Pichler säger ju det bland annat att han kommer inte orka med en sån satsning till. Jag undrar om inte han slutar efter OS, säger ju Pichler i den här dokumentären. Och sättet att kanske kunna överleva, eller rättare sagt ta sig till ytterligare ett annat OS, är antagligen att göra ett uppehåll i så fall, så som han har gjort tidigare. Mm. För att så att säga bevara hungern efter att åka skridskor och inte liksom bli mätt på det. Det är ena grejen. Sen Thomas Gustafsson, jag kommer ihåg, jag kärleksbombade honom. Vilket avsnitt kan det ha varit, Tommy?
Härligt! Jag tror faktiskt det var så här att du kärleksbombade egentligen skridskosporten.
Var det det?
Och att Thomas var en viktig del i det. Så skulle jag säga att det var.
Mm. Ja, i vilket fall som helst så var det i varje fall en del i en dokumentär om honom då, som jag tror Nils van der Poel har hört. Och det är bland annat att om man tränar som alla andra gör eller har gjort, så kommer man inte att bli bättre. Det vill säga att du får hitta ett sätt att träna bättre eller mer än dina konkurrenter gör. Då finns det också en stor sannolikhet att du kommer att bli bättre. Och det känns som att Nils van der Poel verkligen har anammat den delen.
Om du vill bli bäst, följ inte andra.
Där har vi det.
Avsnitt 124.
Uff. Ja, snyggt. Där kom den. Där kom den. Ja, då har vi alltså, om vi snackar guldmedaljer, Sara Hector från Sandviken, Nils van der Poel, Trollhättan, Jonna Sundling från Umeå med tävlandes för Piteå ju. Och så Walter Wallberg, Bollnäs. Jag vill sträcka ut ett extra plus till Walter. Ja, visst, när han pratade med statsminister Magdalena Andersson så lär han ha sagt att det var kul att du ringde, men det skulle vara lika kul om jag dessutom fick ett samtal av kungen.
Världsklass.
Landade jättefint, det är en suverän tid. Walter Wallberg tar medalj. Jag tror jag kan säga att Walter Wallberg tar medalj. Det är oerhört spännande. Wallberg ser nervös ut, vi är nervösa. Vad blir det för resultat för svensken? Det blir guld! Det blir guld! Walter Wallberg vinner OS-guld. Han slår den omöjliga Kingsbury överlägset.
Sara Hector svänger ner mot den avslutande delen av storslalom med 19 hundradelar att gå på.
Släpp på nu.
19 hundradelar.
Nu gäller det att du inte tvekar. Hon är lite tveksam till att få slå sig på.
Ska Sara Hector slå? Ja, det gör hon! 28 hundradelar i segermarginalen. Sara Hector, OS-guld.
Hon fixar det. Hon fixar vilken insats. Alltså mina händer är blöt och jag förstår inte hur denna kvinna gör det.
Tiden att slå för Nils van der Poel är Patrik Roos olympiska rekord. 6.09.31 för Nils van der Poel att slå. Nils van der Poel går in på 6.08.84. Och Nils van der Poel är den första svenska guldmedaljören i skridsko sen Thomas Gustafsson 1988. Grattis Trollhättan och grattis Nils van der Poel.
Helt otroligt. Vad håller oss på sträckbänk till sista varvet.
Och Sverige och Jonna Sundling, vi är med dig, för nu seglar hon ifrån alla andra och Jonna Sundling går mot guld samtidigt som vi slåss om silvret och Maja Dahlqvist mot Jesse Diggins, och vi tar en svensk dubbel! Vi tar en svensk dubbel! Maja Dahlqvist är tvåa, Jesse Diggins är trea, men vi har tagit en svensk dubbel i guld och i silver. Åh, vad det är härligt!
Sporthuset 335.
Vi ska väl avslöja att Jens, du är inte kvar i Bombay.
Nej, jag är hemma i Malmö igen.
Ja, vi identifierar dig också. Vi har ju fått reda på att Tommy är farligt nära barackerna. Och jag sitter för övrigt i Gustavsberg när det här spelas in. Men det blev ju ett sportsligt resultat som inte alls var lyckat för er, Jens. Ni åkte ut i kvartsfinal med Australien, där ju målsättningen var en helt annan. Då är man ju nyfiken på hur den, får jag kalla det för smällen, mottogs i lagledningen där du var i australiensiska landslaget.
Ja, det är ju nästan till chockartat, tror jag man kan säga. Att det var absolut inte i beräkningarna på något sätt. Nu var det en match mot Sydkorea som avgjordes med ett mål, och tar inte vi i det fallet de Matildas vara på målchanserna, så kan det gå på det sättet. Sam Kerr, om hon hade haft en vanlig dag på jobbet, så gör hon hattrick i den där matchen. Så det var tomt och det gjorde ont. Riktigt, riktigt ont.
Men just det här med att analysera ett misslyckande, det var ju uppe i, det hade vi ju klipp på när Offside podcast tyckte att du var lämpad för att vara den som skulle vara granskare utav någonting som går, alltså så här, nästan forskningsmässigt, som HV71 hade ju forskare inne för att titta på vad som gick åt skogen. För det är ju lätt om man förlorar kvartsfinal, vi pratade om kvartsfinalhelvetet i förra veckan i olika mästerskap, hur kvartsfinalen är vattendelen. Det kommer att vara för Tre Kronor nu, fiasko ut i kvarten eller vidare, och då blir det medaljmatch och då är det lugnt. Så kvarten är mardrömmen att åka ur i. Men, och då kan det vara att man har massa chanser och missar hit och dit och det är otur. Men har du hunnit med att göra någon sån här light-forskning kring mer än otur?
Ja, men till att börja med så gjorde vi som en debriefing och en utvärdering av saker som landade in i 7 punkter som, ja, hade vi kunnat gjort saker annorlunda och liksom ifrågasätta det vi gjorde på ett antal olika punkter. Jag kan tyvärr inte gå in i detalj på dem, men så kommer vi också göra så att vi kommer att ta 5 matcher och så sedan 4 matcher och jämföra med 4 likartade matcher för, ja, om man säger 1 eller 2 år sedan, för att se hur såg det ut i jämförelse med de likartade matcherna. Och det blir väl ett sätt att, förutom magkänsla och att testa och mäta, går utvecklingen åt rätt håll? Står den stilla eller går den bakåt? Så jag får återkomma när vi har hunnit gå igenom den.
Nu har jag en fråga till er.
Jo.
Borde en liten Axel Pettersson i någon av er?
Vem kan Axel Pettersson?
Jag känner igen namnet.
Super Bowl nummer 56 kommer den 13 februari. Det avgörs i Los Angeles. Det är Bengals som ska möta Rams. Och det är andra året på raken, meddelar Axel, där ett hemmalag, Rams, kommer vara med i Super Bowl efter att Buccaneers förra året var första lag att spela på hemmaplan och dessutom vann dem. Men det har ju varit extremt jämnt i de olika kvartsfinalerna. Samtliga 4 var ju stora historier var och en för sig, har jag förstått. Men han menar på, Axel, match 7 i all ära, att i ett slutspel ha så många jämna matcher under 2 dagar i kvartsfinalen då gjorde att pulsen knappt kom ner till 3-siffrigt tal efter att han hade suttit och sett de här matcherna 2 dagar i följd. Så Super Bowl, då är frågan till dig igen som kommer vara med och titta, Bengals eller Rams?
Jag kommer ihåg, jag tror det var förra Super Bowl som, ni vet ju att uppsnacken är ju ganska långa, är ju ganska omfattande och sånt där. Men det var en liten del av det som jag kände, jag vet inte om jag har nämnt det i sportshuset tidigare, men som jag fastnade för. Och det var nämligen någon stjärna där som blev intervjuad och fick en fråga om vilket är ditt bästa råd till en ung amerikansk fotbollsspelare. Och då sa personen i fråga, take notes. Och den tyckte jag var intressant. För jag har inte varit i något omklädningsrum, inte heller med The Matildas, eller i ett mötesrum där man går igenom väldigt mycket information, även i våran fotboll. Men allting tas in och försöker, information ska landa in muntligt och in. Men jag tror faktiskt att det finns en poäng i att ta anteckningar för sånt som du känner är viktigt för din position och din roll. Nu fattar jag att amerikansk fotboll så finns det hur många plays som helst att hålla reda på, men jag tyckte den ändå var intressant. Take notes.
Hörrni, jag har en tyckare faktiskt på gång, och för att hjälpa mig och dig Jens, dig Tommy och alla som lyssnar att ännu starkare hänga med på vad jag är ute efter, så har jag tagit hjälp av en inbjuden person.
Besök i sporthuset.
Ja, dags att välkomna en mångårig journalist med skarp och vässad penna, vågar jag påstå. Det var på Göteborgsposten. Ännu fler år som informations- och kommunikationschef på Internationella ishockeyförbundet. Sen dessutom en av de som grundade och startade ishockeyns Champions League, CHL ni vet. Och nu, för det är ju inte slut på det här på något sätt här alltså. Nu motsvarande vd får man säga, va? För sammanslutningen för europeiska ledande hockeyklubbar, EHC. Välkommen Simon Sembergh.
Tack Lasse, jag är väldigt glad och hedrad att få vara med i er sporthuset-podd.
Innan vi kommer in på det ämnet jag vill snacka med dig om, för du kan ju prata med perspektiv föreningsnivå, det vill säga medlemmarna, där medlemmarna finns. Du kan prata om förbundsnivå, nationellt och internationellt också. Så vill jag bara undra, när jag ser en OS-invigning så känner jag så här, hur länge ska jag behöva stå ut med och få se en IOK-president stå och mala på en OS-invigning som ju är för atleterna, inte för pamparna, det är för atleterna, i 10, 12, 14, en kvart och så vidare minuter om någonting jag tänker att kan du inte bara sluta nu? Hur många mer OS-invigningar måste jag stå ut med det?
Många, många Lasse. Det här kommer inte ta slut. För att få svar på detta, vi skulle behöva inte bara en sporthuset, utan vi skulle behöva en workshop över två dagar för att förklara det här. Alltså det grundläggande är att de här människorna, alltså Thomas Bach, tidigare Sepp Blatter i FIFA, Michel Platini i UEFA och gamle friidrottspampen Nebbiolo, du vet, de ser sig mer som politiker än idrottsledare och de vill uppfattas som det. Och det är därför de oftare syns med statschefer, presidenter, kungligheter och påven än i äkta idrottssammanhang. Och allt i grunden handlar om två saker. Makt och pengar. Mm. Och under det prestige, status, fåfänga och så vidare. Det ska vara svulstigt, det ska vara pompöst och tyvärr har idrotten på den nivån blivit så. Så jag ser ingen ändring där, Lasse.
Jag ser att du rekommenderar den så kallade ljudlösa knappen, mute-knappen på. Det är det, ja, som blir rekommendationen.
Ja, ungefär så.
Rubriken är Ge medlemmarna makten. Organisation och struktur. Nej, 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 snälla. Fortsätt lyssna trots två tråkbesvärliga ord. Organisation och struktur. I snart 120 år så har svensk idrott sett typ likadan ut. Allt utgår från den enskilde medlemmen, oavsett sport. Så var det i alla fall tänkt från början. Men idag har organisation och struktur drivit bort medlemmen från inflytande. Riksidrotten blir allt suddigare. Stora idrottsförbund går sin egen väg. Hockeyn vill ju inte följa beslut av idrottens högsta domstol. Fotbollen surnar till på en kongress och ligger i skiljemannaförhandling om att ogiltigt förklara idrottens fundament, riksidrottsmötets legitimitet. Medlemmen är bortglömd. Det som gäller är organisation och struktur och maktfördelning hos förbund och distriktsförbund. Dags nu att öka medlemmens makt. Ta bort samtliga distriktsförbund i samtliga idrottsrotter runt om i hela Sverige. Ge beslutande makten till de knappt 20 000 föreningarna istället. Där finns nämligen medlemmarna och dit ska pengarna. Ge medlemmarna makten.
Ja, alltså jag personligen ifrågasätter väldigt mycket av den traditionella förbundsstrukturen. Jag tycker att det är otidsenligt att ett förbund ska styra över all idrott inom en viss sport. Det gick på 40- och 50-talet, det gick till och med på Honkens och Uffe Sterners och Lillstrimas tid. Men det funkar inte idag. Utan jag är övertygad om att vi måste separera på det viset att förbunden tar hand om gräsrötterna, all utvecklingsarbete, administration av landslag. Medan den professionella delen sysslar med just det vad jag sa. Alltså professionell ishockey, ligorna, underhållningsidrott. Det är dit vi måste sträva.
Kommer vi, Simon, som du tror, kommer vi hamna där?
Så småningom är jag helt övertygad om att vi kommer hamna där. Därför att jag tror att om vi kommer fortsätta så här, så kommer svensk ishockey, inte bara ishockey, kanske även fotboll och andra arenaidrotter, hamna på efterkälken. Och när jag säger det här att man måste separera, då menar jag absolut inte att någon ska bryta sig ur. Och det är väldigt ofta så det tolkas. Och det misstolkas att man liksom vill förstöra den svenska modellen och utbrytningar och gå sin egen väg. Tvärtom, man ska fortfarande kunna samarbeta väldigt väl. Men grundprincipen är att var och en ska jobba med det man är bäst på.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
När man pratar om att ge makten till medlemmarna, handlar det egentligen om att man vill ge makten och därmed fördela medlen till föreningarna, eller?
Det är en alldeles berättigad fråga. Och i den bästa av världar så skulle vi ha en situation där medlemmarna röstar. Alltså medlemmen i en förening är den som röstar. Tänk så här, Svenska fotbollförbundet ska utse en ny ordförande. Och då menar jag så här, valberedningens uppdrag ska vara att ta fram 10 kandidater. Olika bakgrund, olika kön, olika alltihopa det här. Ja. Från fotbollen, kanske från andra, bla bla bla. 10 kandidater finns det att rösta på. Och så får man rösta, och då är det medlemmarna som röstar. Vi lever i ett en digitaliseringsfas, det är inga svårigheter. Jag tror dock att det är att gå för långt i ett första skede. Stärk föreningen, där är ju medlemmarna ändå liksom. Och då får de rösta. Hur många medlemsföreningar finns det i fotboll? Det är, jag vet inte, 2-3 tusen kanske. De röstar på sin ordförande. Och då på det sättet får du direkt en påverkan från de som är idrotten, där idrotten ska bedrivas, nämligen medlemmarna. Det är inte bortöverorganiserat i organisation och struktur, utan makten kommer där den ska vara.
Har det gjorts någon utredning av det befintliga systemet och så att säga kommit med alternativa bättre lösningar?
Nästan. Alla idrotter skulle jag säga, större idrotter i alla fall, har haft organisationsutredningar. Nästan alla eller samtliga har slagits undan. Därför att de som utreder det här, de kanske inte är så oerhört ivriga på att förändra den maktfördelning och den struktur som gäller idag.
Och Sporthuset podcast, vår hemsida, där finns det ju läge för er att mejla till oss via kontaktformuläret. Och det är rätt spännande faktiskt att få lite respons på det här, för att vi ska inte underskatta våra härliga lyssnare. Ni är underbara där ute. Och det är säkert jättemånga som kan ta till er på ett bra sätt av det här du är inne på, Lasse. Så det är spännande att kunna få respons också på det här ämnet som allting annat. Ät Sporthuset på Twitter också, och så Instagram som vi ska få igång Lasse på här så småningom också.
Ja. Just det. Jag vet att vi den här gången ska tacka Håkan Ottosson, Jörgen Eksvärd och Åsa Johansson som nådde ända in i programstarten till detta avsnitt 335. Och sen, Tommy, kom det in en grej här från Längan, va? Nämligen Magnus Längnerfält.
Precis.
Honom känner vi. Honom känner vi.
Han har ju varit med och hälsat på oss i, det var ju jubileumsavsnittet 300. Då var han med, och nu tyckte jag var så härligt för att Längan fick äntligen resa. Alltså han är ju en sån här idrottsklubbtrotter, alltså en, hur uttryckte han, en upplevelsejunkie kopplad till idrott. Men han har liksom inte fått, under 2 år, så det var fint när jag fick se då på hans Twitter hur han satte sig på flygplanet för första gången på 2 år för äntligen få åka på en idrottsresa och få uppleva någonting stort. Vet du vad han åkte på, Jens?
Någon härlig fotbollsmatch vill man ju gissa på.
Henrik Lundqvists tröjhissning.
I Madison Square Garden. Också kärleksbombad med Anders Hedbergs hjälp här i sporthuset.
På planet så hade han kanske lite knep och knåp också, för han skickade det här till förra avsnittet. Han inte får med det. 334, alltså förra avsnittets nummer, är sporthusets återkommande manliga paneldeltagare sammanlagda födelsår.
Och det är var motvind till New York, kan man slå fast.
57 Miro Salar, 66 Jens Fjällström, 67 Lasse Granqvist, 70 Thomas Johansson och så ynglingen, 74 Tommy Åström.
Ja.
Vilken yngling man är alltså.
Trist att den inte var med förra veckan. Nej, härligt Lengan, tack så hjärtligt. Ja, och nu är det ju så här Tom, vi ska inte hålla dig längre här. Du kommer missa olycksbombningen.
Men,
ja, för det kommer bli musikal där också kan jag avslöja förresten. Men det kommer vi till strax. Mm. Men grejen är ju för dig så här att, får jag fråga, har du förresten där med dig i Värtahamnen där du befinner dig? Möjligtvis våra kärleksolyckspåsar.
Mm. Mm. Ja, ja.
Underbart. Innan vi släpper dig så måste du nämligen dra en lott. Mm. Men då frågar jag dig så här, du har ju en annan grej på gång. Och då är det så här, när vi kommer ut på torsdag morgon så kan det mycket möjligtvis vara så att någonting annat än de olympiska spelen snor varenda sportrubrik. Därför att Armand Duplantis ska hoppa stav hos sin förening Uppsala. Han bodde ju i Uppsala förut, han flyttade till Stockholm numera, men det är en parentes. Och du ska vara där.
Mm.
Alla som lyssnar vet ju facit. Nu får du säga, hur gick det i tävlingen?
Mm. Jag tror att han sätter världsrekord på den här tävlingen. Men då ska vi veta det. 33 tävlingar i rad utan att han har lyckats. Sen att han gjorde 6-18 där i Glasgow för 2 år sedan. Då sa ju alla, ja det kommer 25, det kommer 30. Kanske jag också, jag vet inte. Men det är inte så lätt att peppra på med världsrekord på det sättet. Och det som talar för världsrekord, han är i riktigt bra form nu. Inomhus, inga konstigheter med vindar och så, såklart. Permanenta banor, det är så viktigt för Mondo. Han gillar inte uppbyggda banor. Det är permanenta bra banor i hallen där i Uppsala. Och så hoppas jag att det kommer en hel del publik också. Som kan, det är precis den här dagen som de släpper upp restriktionerna helt, va? Så att det kan bli rejält med publik igen då. För de hade mycket publik och sen fick de ta tillbaka biljetter fram och tillbaka. Nu hoppas att det kan bli en del folk på hemmaplan. Så jag tror han tar det. Jag tror att det är världsrekord. Och då borde vi kanske börja det här podden. Men det funkar ju inte. Vi får inte ihop det och spela in det så sent.
Och innan du nu sticker ifrån oss för att leva lite mer Peking-tankar. Vänligen ta fram kärleks- eller olyckspåsen och dra en lott.
Jag ska ta fram 2 olika att välja mellan, alltså att välja vilken jag öppnar, tänker jag. Och då ska vi se här. Det är en, svårt att se för nu, det är en vit och en gul lapp i alla fall. En vit och en gul lapp.
Ja. Och eftersom du ska sköta själva kärleksbombningen, Jens, så väljer jag den vita.
Vita, ja.
Den öppnas verkligen tydligt i kameran.
Mm, verkligen. Men nu försvann
det. Vänta, vad står det? Här.
Ja, det där är upp och ner.
Så det är upp och ner. Nej, men det här är ju alldeles underbart. Det är bara frågan vad man ska välja för någon. För det finns många av de här i Sveriges olika föreningar som Lasse tidigare har pratat om. Och de gör ett fenomenalt jobb. Och gör det ofta i det dolda. Det här handlar om ideella idrottsledare. Men så fint.
Då säger vi hej då till dig Tommy, lycka till i Uppsala. Men du har ju en hockeyhälsning till oss först, förutsätter vi, innan du släcker. Och när du släcker lampan, då kommer olyckan.
Ja, men det är faktiskt, det är speciellt. 3 matcher för svensk landslagsishockey inom loppet av 2 dagar. De här 2 dagarna som är närmast när podden kommer ut. Alltså denna torsdag premiär 3 kronor Lettland. 05.00. Jag är fortfarande lite osäker på exakt när sporthuset kommer ut. Om det är 03 eller 04. Det finns några av våra lyssnare som är uppe oerhört tidigt. Ni har koll vilken tid det börjar. Men 05.00 börjar hockeyn i alla fall. Så ni kanske kan parallellköra podden och 3 kronor Lettland. Ni som är morgonpigga. Sen är det då fredag Sverige-Slovakien. Och kvartsfinal i damishockeyn. Och just damkronorna har jag ju följt inledningsvis här i OS. Det blir alltså kvartsfinal mot Kanada som ju är stora dominanter i världsishockeyn ihop med USA. Har ju vunnit merparten av de OS som har spelat, så har full pott. Jag tror det är 33-5 i målskillnad efter 4 matcher. Så det doftar väl 2-siffrigt kanske i semin här då. Eller i kvarten ska jag säga. Men damkronorna har ju haft en tillbakagång får man säga. Alltså, det var vi inne på redan i förra avsnittet. Åkte ur AVM och efter förlusterna här mot Japan och Tjeckien så tänkte nog många, kanske jag också, har det här laget i OS att göra. Men sen kom ju segrarna mot Kina och Danmark.
Men jag tycker en sak att säga är ju att Sveriges olympiska kommitté pratar ju om topp 8 och det stämmer ju damkronorna in på. Sen kan man ju ha vilka synpunkter man vill på det. Sen är det ju ett utropstecken på vilket sätt svenska tjejerna har studsat tillbaka från att ha varit rätt så rejält utdömda. Det har jag läst om inte annat på nätsidorna. Rätt så rejält och ordentligt utdömda med 2 raka segrar. Jag vill en liten mini-applåd. Bra gjort.
Ja, och märkliga röster tycker jag att det har varit bättre om Sverige åkt ur och inte gått till kvartsfinal för att det blir en pinsam storförlust mot Kanada. Det är en helt snurrig åsikt i min bok. Jag menar, så har det varit i damishockeyn hela tiden att USA och Kanada är så överlägsna. Så för svenska laget och spelarna, många OS-debutanter, så kommer det här bli en jättegrej att få möta världens bästa spelare. Så de som anser det, det är väl egentligen samma sak som att säga att man tycker inte att damishockeyn har i OS att göra egentligen. Men annars är det Tre Kronor då som kommer upp också då här nu med Lettland. Jag tror det blir svårt, alltså det blir svåra matcher här. Det är, för första får man lite sån här Salt Lake City-vibbar med att de ska spela klockan 12 lokaltid, lunchtid är det ju den här premiärmatchen mot Lettland. Det var väl något liknande matchen mot Belarus.
Ja, men det viktiga i min bok, det är att koncentrera sig på att få en handbollseffekt här. Det vill säga att få en otrolig, alltså sånt grymt drag och tryck i det här laget. Mm. Under de här gruppspelsmatcherna, de kan inte avfärdas på något sätt, även om alla går vidare. Det är det viktiga, vilka mentala aspekter vi har för att det här laget ska lira hockey för varandra, som man säger, va. Då kan det bli, spelar ingen roll om det är åttondel eller kvartsfinal eller så, utan få ihop det här gänget på ett vettigt vis så kan det bli något.
Bra poäng, och det var rätt intressant också att titta på svenska laget, Johan Garpenlöv, hur han har byggt det. Det är ju speciellt, jag menar, tittar man i de olika ligorna, det här är inte de spelarna som ligger högst upp i poängligorna. De har han valt bort. Tittar man till exempel på de som är på i svenska hockeyligan, det är de som är högst i tacklingsligan, i utvisningsligan, i täcka skottligan. Alltså det är den typen av lag som Garpenlöv bygger det här på. Så det är så Sverige ska gå långt, genom någon slags kamp hela vägen då, och kanske inte så mycket glamourspets.
Nu dags för din namne. Tack så mycket, Tommy. Lycka till med, ja, nu när vi sänder det här så vet ju folk hur det gick, men kanske blev det världsrekord, och vi får ju se. Ja. Lycka till i Uppsala med Duplantis, lycka till med OS. Här kommer din namne Ted. Jag är olyckan, Olle olyckan, Obidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidobidob
Olyckspåsen i sporthuset.
Här är nu Broadway i New York 1925. Det är premiär för musikalen No No Nanette.
Picture you upon my knee, just tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear.
Det var en stark premiär det här. Föreställningen turnerade i USA och satte snart upp också på West End. Initiativtagaren, teater- och musikalmannen Harry Frazee var nöjd. Han hade dessutom bara något år tidigare sålt, eller får jag säga gjort sig av med, sin baseballklubb i Massachusetts, the Boston Red Sox. Och han gjorde det som en av de mest hatade människorna i hela delstaten. När Major League Baseball startade var Red Sox ett av de starkaste alternativen, och de 15 första World Series, det är ju så den kallas finalserien, vann Boston 5 av 15. Dessutom 3 i rad, 1916, 1917 och 1918. Lagets glimrande suveräne stjärna var Babe Ruth. Men i slutet av 1910-talet så drog förhandlingarna om nytt kontrakt mellan Bostons ägare, ni vet teatermannen, och dessutom New York-bon Frazee och Babe Ruth. Ja, förhandlingarna drog ut på tiden. Ruth begrep sitt värde, ville ha dubbelt betalt och prata om att byta bransch, till och med bli skådespelare eller boxare. Det var stökigt. Harry Frazee gillade inte Ruths förhandlingsteknik och tyckte att det var för mycket pengar att betala. Dessutom så sägs det att han behövde stålar för sina kommande uppsättningar på Broadway. Succén No No Nanette till exempel, som kostade en hel del att producera. Så, helt plötsligt, 1920 såldes Babe Ruth till New York Yankees. Det var ju rätt spänt mellan klubbarna redan sedan tidigare, och den här affären, ja, den plockade fram rent hat i Massachusetts, framförallt mot Harry Frazee. Från att ha varit kastare, pitcher, i Boston blev Babe Ruth i Yankees slagman. Rekord och titlar avlöste varandra. Babe Ruth, eller The Bambino som han kallades, anses ju vara den främste baseballspelaren genom alla tider. Titlar och rekord, det var det ont om i Boston Red Sox. Turbulensen kring övergången och ilskan mot ägaren Frazee skulle allt mer övergå i oro och ängslan och desperation över uteblivna framgångar. Det spelade ingen roll hur Red Sox spelade, värvade, planerade eller investerade. De kunde inte vinna. Oftast åkte laget ut före finalen, men fyra gånger var de i World Series. De hade till och med kontroll på matchserien. Det var precis i närheten av att vinna alltihopa när en miss, ett obegripligt individuellt misstag inträffade och stoppade precis allt. Alltid, precis alltid var det något som gick fel. Sen vinsten 1918 var The Curse of the Bambino, förbannelsen över den där jäkla övergången, gällande och mer verklig, trots fyra World Series. Det blev 86 års förbannelse till 2004. I motsvarande semifinal möttes de stora antagonisterna, Boston Red Sox och New York Yankees, som vann de tre första matcherna, hade 3-0 i bäst av sju. Men för första gången till dags dato hände det, ja alltså det är alltså snudd omöjliga i en motsvarande matchserie. Red Sox kom tillbaka, utjämnade och vann i Game 7 på Yankee Stadium dessutom i New York.
Alan Embry has been right in the thick of it this postseason and in this ALCS in particular for the Red Sox since that 1918 season. Here it is, ground ball to second. Reese, the Boston Red Sox have won the pennant.
The Curse of the Bambino började blekna redan här. I finalen World Series mot St. Louis Cardinals så blev det en tydlig triumf för Red Sox. Så när förbannelsen för The Bambinos övergång från 1910-talet till och med checkade ut, så var det tydligt. Fyra raka segrar.
Two out in the ninth inning here on the banks of the Mississippi River. The Red Sox need one more out, swinging a ground ball, stabbed by Polk. He has it. He underhands to first, and the Boston Red Sox are the world champions. For the first time in 86 years, the Red Sox have won baseball's world championship. Can you believe it?
Can you believe it? Ja, det är lätt att förstå jublet i Boston efter 86 års väntan. Och jag är övertygad om att firandet var ljudligare och blötare än vad Harry Frazees musikal No No Nanette erbjöd på Broadway, ni vet, 1925. Och för att bli två till T for two, ni vet, så var nog Frazee tvungen att bjuda in någon annan än en Bostonbo.
Jag tycker det är härligt med historier som består av elände och 86 års förbannelse som sedan bryts och avslutas med lite härlig lycka i det hela.
Hörrni, vi ska sluta med en supporterlåt och vi har fått från Stefan Noreklev, och det här vill jag läsa upp för er, för det här är, tycker jag, läckert. Stefan skriver så här: i dagens mediebrus med alla folkligt kära lag så är det lätt att glömma bort alla dessa småklubbar som kämpar på i vårt avlånga land. Lag som fått än mer tufft nu under pandemin. Lag som tappat en del av våra viktigaste beståndsdelar för framtiden, nämligen våra barn och ungdomar. Mm. Föreningarna runt om i landet har drabbats hårt av restriktioner och har en lång väg tillbaka. Men hoppet lever, skriver Stefan, och vi måste nu alla knyta våra händer och tillsammans kämpa för att ta oss tillbaka till en mer normal verklighet nu när vi förhoppningsvis kan se ljuset i den här covid-tunneln. Våra barn och ungdomar är vår framtid, och jag håller med er på alla punkter ni har tagit upp i Sporthuset på ett utmärkt sätt, att det är dags att ge de bästa möjliga förutsättningarna för framtiden. Själv har jag, skriver Stefan, sedan länge lagt skorna på hyllan, men för mig så var fotbollen allt. Alla mina bästa vänner jag har idag kommer från det gamla juniorlaget. All ledig tid tillbringades på idrottsplatsen, och jag är fotbollen evigt tacksam för alla härliga stunder jag fått med den. Idag ger jag tillbaka så gott jag kan. Jag är med i styrelsen för min gamla klubb och jobbar ideellt så mycket det går för att ge dagens barn och ungdomar samma fina möjligheter som jag fick. Corona har gjort det tufft, men vi kämpar varje dag. Så, Som en symbol för framtidstro även för den lilla föreningen, för alla engagerade eldsjälar i alla små klubbar och för vår framtidstro bortanför pandemin, så föreslår jag att ni spelar AIF är vårat lag, som är inmarschlåten för våran Division 2-klubb i fotboll. En låt som för mig ger mig inre ro och en tro på att det kommer en ljusare framtid för alla våra klubbar, stora som små.
Mm, ja, vackert. Både du och
jag. Får jag bara säga till Stefan, fan vad fint skrivet.
Ja.
Och vi kan väl, Jens, ta i hand på att vi hoppas att hälsningen som kommer här når ut till alla som är där ute. Inte minst de ideella idrottsledarna då, som vi får höra mer om i kärleksbombningen nästa vecka.
Sjung en liten sång om våra dagar som binder oss med starka band. Sjung en liten sång om våra kära lag, där blått och vitt går hand i hand. Vi kämpar hårt och vi spelar bra, det är vårat lag. Det poäng vi tar blir det många av, för både här och dam, tillsammans blir det bra drag. För AIF är vårat lag. Sjung en sång om vårat kära bra. Mm. Sjung en sång om våra dag i blått och vitt, för bättre blir det dag för dag. Vi kämpar hårt och vi spelar bra, det är våra dag. Det poäng vi tar blir det många av, för både här och dam, tillsammans blir det bra.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.